till bolaget Ving och därmed också Tjäreborg som hör till Ving-koncernen. Även investeringsbolagen Altor och TDR Kapital köper andelar av koncernen. Köpet blev aktuellt i och med att Ving-koncernens tidigare ägare, det brittiska resebolaget Thomas Cook, gick i en vida uppmärksammad konkurs för drygt en månad sedan. Den nya ägaren Petter Stordalen är känd i Finland bland annat för att han via sitt investeringsbolag köpte den finska hotellkedjan Camp Collection Hotels tidigare i höst. OP-banken har problem med sina nättjänster idag och det syns som tidvisa störningar i tjänsterna. Nätbanken är ändå tillgänglig via mobilappen för den som har en sån och banken har också en enklare version av nätbanken som uppges fungera. Så ska vi utrikes. Kina varnar för att USAs kritik i FN mot landets behandling av den uiguriska minoriteten inte främjar handelssamtalen. Tvisten i FN började då 53 länder med Vitryssland i spetsen ville driva igenom ett uttalande som hyllade Kinas kamp mot terrorism och religiös extremism. 23 länder, främst från väst, kontrade då med ett uttalande där man uttryckte oro mot det förtryckt som muslimska uigurer utsätts för. Enligt Kinas FN-sändebud Chang Yun kommer inte sådana påtryckningar att underlätta jobbet för att finna en lösning på handelskonflikten. Rysslands president Vladimir Putin besöker idag Ungern. Putin ska träffa den ungerske premiärministern Viktor Orbán i Budapest. Deras samtal tog det åtminstone beröra energifrågor. Ungern köper det mesta av sin naturgas från just Ryssland. Trots att Rysslands relationer till västländerna har blivit märkbart spändare efter ockupationen av Krim har Orbán vinnlagt sig om att upprätthålla goda relationer till Putin. De har träffats minst en gång om året. Orbán har uttalat sig mot de västliga sanktionerna mot Ryssland och även i EU-sammanhang sagt att sanktionerna borde hävas. I Irak har den viktiga hamnen Umm Qasr tvingats stänga efter att tusentals demonstranter blockerat hamnens portar. Irak är beroende av importerade livsmedel och en stor del av importen går just genom den här hamnen. Tiotusentals irakier demonstrerar mot korruptionen, nepotismen och fattigdomen i landet. Säkerhetsstyrkorna har använt extremt våld mot demonstranterna och minst 250 personer har dödats och tusentals skadats i demonstrationerna. Trots det verkar demonstrationsrörelsen fortsätta att växa i styrka. Det var nyheterna för den här gången. Nu är det dags för slaget efter 12.
Och i slaget efter 12 idag Matilda av Hellström som är sekreterare för internationella ärenden i Samlingspartiet. Välkommen.
Tack.
Laura Alakokko som är fullmäktigeledamot för De gröna i Vasa. Välkommen.
Tack.
Och Anders Norrback, riksdagsledamot för SFP. Välkommen.
Tack ska ni ha.
Ja, klimatfrågan genomsyrar det mesta i vårt samhälle idag och det är många som vill rida på den här vågen. Konflikter uppstår om större och mindre saker medan de stora konkreta åtgärderna, åtminstone till synes, låter vänta på sig. Om vi börjar där, är det för mycket prat och för lite verkstad i den här hela klimatdiskussionen, Laura Alakokko?
Ja, det kan man nog kanske säga. Förstås så vet jag inte allt som görs i världen och vi vet ju inte heller i Finland hur mycket det görs i andra länder till exempel. Men att just nu så känns det som att vi pratar nog väldigt mycket och vi är väldigt polariserade med frågan. Men att ingen gör egentligen någon sådana där just större grejer. Att det, såklart vissa lämnar bort kött och så vidare, men att större saker borde nu, beslut borde fattas snabbt.
Matilda av Hellström.
Ja, att tala om klimatfrågan har ju varit ytterst polariserad både i Finland och i Europa. Däremot är det ju jätteviktigt att man diskuterar om saker och det är egentligen jättesynd att den har blivit så polariserad och väcker så starka känslor när det ändå är ett gemensamt hot som vi alla upplever. Men om vi går vidare utan att ha den här diskussionen så finns det en risk att man skapar så starka motreaktioner. Det väcker redan nu så starka känslor att sen ännu ha starka motreaktioner. Så jag är liksom oroad för det och då måste vi se tillbaka på oss själva och lite reflektera att hur kan vi på något sätt få de som verkligen upplever att arbetet mot klimatförändringen är ett hot till dem, att få dem med på det här gemensamma projektet. Att det är en av de viktigaste sakerna vi måste satsa på nu.
Anders Norrback.
Jag håller med ganska långt. Vi har en väldigt polariserad diskussion och den innehåller väldigt mycket fragmenterad fakta. Den innehåller fiktion ibland och sen går den nog in på våra grundvärderingar och vår syn på människan och människans roll i samhället och i naturen. Och det här väcker självklart känslor och ställer också till det så att vissa känner sig hotade och sin egen livsstil hotade och då kommer det reaktioner. Det som jag dessutom tycker att vi diskuterar för lite är, och som ju egentligen nog är ett av de grundproblem som finns här bakom men som vi inte riktigt får upp till ytan. Och det är det att en förändring görs aldrig utan kostnader. Och det är väl ganska mycket det som vi diskuterar egentligen. Vem som ska betala den här omställningen? Hur ska den här nya inkomstfördelningen se ut som kommer via den här omställningen? Den här diskussionen saknas helt och hållet idag.
Ja, Laura Alakokko, vilka tankar väcker det här hos dig?
Ja, alltså det är nog mest ju det här pratet om känslor som är väldigt viktigt just nu. Och väldigt, det är väldigt, väldigt mycket känslor här. Och det som är min känsla här är att det är ganska mycket sånt att det känns som en sån här nästan automatisk reaktion för vissa att alltid då det kommer en ny lösning att någon föreslår någonting att vi skulle kunna göra det här så att det skulle bli bättre så finns det en sån där hemskt motvilja att ta någonting av det utan att man ser de här frågor som såna där ja eller nej grejer som att det är vissa som vill bara säga att nej vi vill inte göra det här ska vi inte gå med och tänker inte på att vi kan ju göra små grejer. Vi behöver inte helt och hållet sluta äta kött till exempel genast, utan att vi kan minska det lite. Vi kan minska att flyga. Vi kan göra små åtgärder och stora åtgärder utan att vi liksom helt och hållet hotar på någons liv på det sättet.
Mm. Matilda av Hellström, vilka sådana här tydligt ideologiska inslag ser du i klimatdiskussionen?
Ja, ideologiska inslag finns absolut i klimatdiskussionen och man har sett det i nästan alla val i Finland och i Europa. Ett bra exempel var det här valet i Tyskland, i Brandenburg och Sachsen, där det blev jättestark en ideologisk kamp om hur man ska motarbeta klimatförändringen. Och allt handlar sen sist och slutligen, när man för samman ideologi och klimatförändring så faller det in på identitetspolitiken och det är här det blir farligt. När folk upplever att deras identitet är på något sätt bundet till hur vi motarbetar klimatförändringen och att de känner att deras identitet är hotad. Så där kommer vi in på det här ideologiska. Och då speciellt om populister spelar det här identitetskortet och säger att vi liksom fixar det. Att vi hjälper er identitet och vi står för den identiteten och det blir en polarisering mellan identitet och goda åtgärder för att motarbeta klimatförändringen. Så jag ser att det här ideologiska, när vi talar om klimatförändringen, det är tätt bundet till identitetspolitik. Och det är beklagligt och skadligt.
Håller du med, Anders Norrback?
Jo, jag håller med föregående talare ganska långt. Vi har ju väldigt många jag ser en klar ideologisk skillnad att nog också i de traditionella mellan de traditionella ideologierna, det vill säga jag som förstås liberal borgerlig politiker så tror jag ganska mycket på människan och människans förmåga att göra självständiga och egna förnuftiga val. Medan vi ju nog i miljödebatten ganska ofta stöter på också bland de politiska partierna åsikter om hur jag borde leva eller hur vi borde leva enligt liksom att man vill gå in och begränsa den här valfriheten. Och det är nog precis som föregående talare sa här att det här är farligt och det här skapar de här motsättningarna som vi har idag. Att, det är ju nog så att historien har visat att en socialliberal, välfungerande marknadsekonomi är den typ av samhälle som ger flest invånare bäst förutsättningar att lyckas. Och sen också en annan sak som jag tycker vill också delvis just i och med att det blir den här identitetspolitiken och väldigt, väldigt kraftiga ställningstagande som gör att man också glömmer bort att det gör saker. Vår teknik utvecklas fortfarande. Den utvecklingen har inte stannat på något sätt utan allting går vidare. Och sen det som kanske oroar mig allra mest också är det, och det hänger inte ihop kanske så mycket med ideologi, men vår tid, att vi baserar våra ställningstagande på väldigt smala vetenskapliga fakta. När vi diskuterar natur och miljö så är det kretslopp och det stora helheter vi talar om. Och då rycker man loss just som vi ska gå in på någon köttdebatt här, men man tar lösryckta snabbfixlösningar som man tror lösa problemet. Och som, om vi inte beaktar helheten, tvärtom kan slå emot oss på helt motsatt sätt. Och det här oroar mig.
Laura Alako.
Får jag bara säga? Okej. Varsågod,
alltså,
Laura.
Tack. Alltså det som jag tänker på när föredragstalaren pratar på det här att vi begränsar valen och så vidare. Det är säkert en sådan identitetsfråga. Men sen om vi tänker på historien, om vi tänker på led i bensin eller på kylskåp som hade de här freoner och så vidare. Vi har ju begränsat den användningen också. Och vi har faktiskt fått ozonen att bli större igen, den där ozonikerros.
Ja, ozonskiktet.
Ja. Så just det att vi gör det här till väldigt, väldigt personliga grejer. Och sen om jag funderar nu på min kylskåp, den fungerar riktigt bra. Bilen går riktigt bra utan led.
Du menar bly.
Ja, just. Precis. Så det här pratet om att vi begränsar folk genom att göra de här beslut. Så det som jag tycker är väldigt viktigt att vi faktiskt gör sådana beslut så att det är inte att varje människa i butiken måste fundera på klimatfrågan då de köper någonting. Utan att vi har sånt lagstiftning att allt som vi säljer åt folk är bra till klimatet. Att det underlättar ju folkets liv väldigt bra om vi fattar sådana beslut som faktiskt gör att det är lätt för människan att leva utan att fundera på klimatfrågan varje gång de gör beslut i sina personliga liv.
Matilda Melström.
Ja, får jag bara kommentera här det här till Norrback först när han säger att det är baserat på ibland smal vetenskaplig fakta eller till och med fiktion. Så jag kan inte låta bli att säga till att klimatförändring är ändå någonting där vi verkligen har akademiskt konsensus. Det är 97-99% av alla forskare som forskar i det här ämnet som ändå är fullständigt eniga. Det finns de här enstaka forskarna som påstår något annat, precis som det finns enstaka knäpphuvuden som påstår annat. Men att klimatförändringen sker, så det är ett vetenskapligt faktum. Sen är det annorlunda kanske när man går in på de här debatterna. Sen gällande individen som konsument så har ju ett stort möjlighet att påverka. Det är ju också ett sätt att ska vi säga, rösta. Precis som man röstar i val så kan konsumenten också rösta i butiken med de val som man gör. Men ännu viktigare är ju det att de som producerar produkterna som säljs i butiken, så där att det finns incitament att göra det på ett mer klimatvänligt sätt. Att det ska vara lättare att använda klimatvänliga eller gröna produkter än sådana som inte det. Så väldigt snabbt kommer de som då producerar, vad det nu kan vara, om det är kylskåp eller kött eller något annat, så de kommer att välja det som är klimatvänligt eftersom de tjänar på det. Och när de börjar producera det så faller de här gamla vanorna bort. Men politiker måste göra eller skapa de här incitamenten så att det alltid lönar sig att välja det gröna alternativet.
Anders Norrback.
Jag vill korrigera där att inte någon annan uppfattar mig också så att jag är alltså inte klimatskeptiker på något sätt som man kallar utan jag är helt införstådd med att vi har en klimatförändring och att det är människans påverkan. Däremot när det gäller de lösningsmodeller som presenteras, det är där jag ser den här fragmenterade tankesättet och quick fix lösningarna. Och fortfarande så är det så att de exempel som kom här när det gäller, så de här förändringarna kom ju då när tekniken var mogen och när man kunde göra det här någorlunda kostnadseffektivt. Problemet idag är att om vi gör väldigt snabba förändringar där vi inte beaktar helheten, så kommer vi att få till exempel när det gäller livsmedelspriser och energipriser en väldig kostnadsökning. Och här måste vi politiker också ta ansvar för den sociala och regionala rättvisan och faktiskt samhällsfreden och livsmedelsförsörjningen i slutändan. Att man kan inte som jag ju hör många gånger till exempel säga att vi ska odla mera valmen, äta mindre nötkött. Den ekonomiska ekvationen går inte ihop och vi kan inte äta gräs. Alltså utan man måste se till hela kretsloppen när det gäller just klimatförändringen. Och där har vi också vetenskapligt två skilda kretslopp som jag ser det. Vi har dels den fossila energin som vi tar upp lagrad energi i form av kol ur marken och förbränner. Och där finns ingen normal fotosyntes som kan ta vara på det här. Och sen har vi då det jord- och skogsbruk som använder sig av fotosyntesen, där det förstås också då blir förutnelse och uppstår koldioxid. Och sen kommer vi då till grunden förstås att vi ju då när det gäller till exempel livsmedel har ett större behov, eftersom vi har ganska många människor på jorden idag, att behovet har ökat. Men att vi har liksom tappat proportionerna när det gäller lösningarna, tycker jag. Och det beror ju nog mycket på att många vill vara lite populistiska här. Man vill just göra en så kallad identitetspolitisk linje. Och också direkta hot mot demokratin ser jag i det här. Jag har sett insändare där skribenter har skrivit att demokratin kommer inte att klara av klimatkrisen, att det behövs starkare krafter. Och det gör mig mörkret när vi börjar tala i sådana termer. Att demokratin inte skulle vara den samhällsmodell som är bäst på att lösa de problem vi har.
Men är det möjligt
uttryckligen, uttryckligen med det här med demokrati, så det är ju därför som politikerna måste fatta de besluten, att om folk står på gatorna och protesterar i samtliga europeiska huvudstäder och politikerna inte gör någonting åt saken, så då demokratin misslyckas då, och en hel generation av unga personer kommer att förlora tron i demokratin som den institutionen som kan lösa det här problemet. De förlorar tron på beslutsfattarna om de protesterar och inte får lösningar. Så det är ytterst viktigt att man tar de här kraven på allvar. Samtidigt, Anders, så tror jag att du liksom faller lite i eller gör det misstag som många gör och ser på framtiden som ett hot. Medan man ska, eller jag ser att framtiden ska man ändå liksom se på det kan bli mycket bättre än vad det är, och vi har möjlighet att göra det bättre än vad det är. Och det är att klimatförändringen är ett faktum och vi måste anpassa oss till klimatförändringen och motarbeta den. Betyder inte att saker som jordbruk, transport och skogsbruk är problem som ska raderas. Tvärt emot. Och vi behöver inte hitta på hjulet på nytt, utan vi måste bara hitta på sätt att göra det klimatvänligt. Vi måste hitta de här produkterna och arbetsmetoderna, transportbränslena och sätt att binda CO2 på sätt som vi inte har gjort tidigare. Men det är inte att jordbruk i sig ska raderas, utan vi måste bara finna de sätt som fungerar för att anpassa oss till klimatförändringen. Så jag tror att det är jätteviktigt, och detsamma gäller företag, att klimatförändringen är inte ett hot utan det är en möjlighet. Och vi ser redan nu i Norden så är det inget företag som håller på med det som många talade om för 10-15 år sedan, att det är en så kallad race to the bottom, att vem kan producera billigast och sådana saker som påverkar på ett negativt sätt klimatet. Tvärtom, utan företag försöker vara så klimatvänliga som möjligt. Man ser det på allt från hotellkedjor till flygbolag. SAS till exempel, jag är nu i Stockholm och flög med SAS, och SAS kompenserar sina utsläpp för alla ungdomsbiljetter till exempel. Så att man ser hela tiden att det finns åtgärder som företag också gör för att man vill göra det, för att de tjänar på det. Så att det är också en möjlighet för företag och individer.
Ja, precis. Det är ju just
där. Ja. Där vill jag kommentera eftersom jag blev direkt angripen. Jag håller fullständigt med. Jag ser ingen dyster framtid jag ser ingen dyster framtid. Däremot är jag bekymrad över att så många ser en dyster framtid och målar upp att vi inte ska föda barn mera och vi inte ska... Lösningarna kommer, lösningarna finns hela tiden. Människor är oroliga, oro ska vi ta på allvar. Men vi ska inte måla upp hotbilder och måla upp mörka framtidsvisioner. Människan reder ut det här och via det demokratiska systemet som är det bästa sättet. Att tvärtom hör jag till dem som verkligen ser möjligheterna i de förändringar som vi har nu. Och framförallt för Finland ser jag stora möjligheter. Därför att vi är framstående när det gäller energi och miljöteknologi och så vidare. Så att det är just den här svartmålningen jag vill bort från. Men då måste vi sluta använda argument att vi ska ändra våra liv på ett sätt som inte leder till målet. Och använda precis vetenskapliga heltäckande lösningar som löser det. Och själv måste jag ju faktiskt säga att jag är lite skeptisk till klimatkompensation. Därför att det är ju de facto minskar det ju inte utsläppen i grunden. Det är ju en ekonomisk transaktion som man gör. Men utsläppet ur flygplan är ju inte mindre. Utan det är ju det att man antingen planterar skog någonstans eller vidare. Mm. Som också måste göras och som ska göras. Och det är klart att det kommer en finansiär den där vägen. Men grunden är det, om vi nu tar flyget som exempel, så är ju inte att vi ska börja betala kompensationer. Utan precis som det sägs att vi ska utveckla nya tekniker. Vi ska ge incitament som gör att vi politiker måste ge incitament som gör att bränsleutveckling, energieffektivitet ökar och så vidare. Just den här vägen ska vi gå. Och inte med kompensationer. Men,
nu har Laura Alakokko begärt om ordet här väldigt länge.
Ja, alltså om demokratin här, så att jag tycker också att vi har väldigt mycket möjligheter här, och jag tycker att det är väldigt viktigt också att vi tar in den där diskussionen att det här kan ju vara också ett hot mot demokratin och den samhällssystemen som vi har nu. Att det är väldigt viktigt att vi inte liksom bara låtsas att det där hoten inte finns. Och sen också då vi funderar på de här grejerna om att ska man föda barn eller inte, så till mina ögon så har det nog synats att det är mycket mer sådana som just precis som jag sa i början, att det är folk som ger lösningar. Vi måste fundera också på just hur många människor det finns i den här världen. Vi måste fundera på det. Ingen säger att ingen ska inte föda barn, men vi måste ändå kunna ta den till diskussionen. Och sen finns det folk som just vill ta den till den nivån att jaha, nu säger ni att vi inte ska föda några mera barn. Att den diskussionen är just den som inte föder någon resultat, tycker jag. Att alla lösningar tas till en sån där extrem. Att jaha, nu ska vi sluta äta kött, nu ska vi sluta föda barn, nu ska vi sluta flyga och så vidare. Det är ingen sån där, det ger ingen frukt, tycker jag, en sån diskussion. Att vi måste kunna diskutera saker fast de tar lite på vår identitet och fast det kan vara svåra grejer, så måste vi ändå våga prata om det.
Matilda av Hellström.
Ja, när vi slutar prata om saker så då börjar nog demokratin ruttna inifrån, så därför är det ytterst viktigt att ha diskussioner. Men bara gällande det här med kompensering, för visst är det väl regeringens mål att vara kolneutral 2035, och det baserar ju sig just på samma sak som kompensation, att man binder CO2 i bland annat skog för att man sen ska neutralisera så att det är plus minus, att man släpper ut lika mycket som man binder fast CO2. Så det känns lite märkligt det som Anders säger. Men jag tror att det som är jätteviktigt och som vi måste satsa på i Finland och på europeisk nivå, det är att vi får för det första investeringar in i innovation och nya teknologier, och att vi skapar ett sånt samhälle där man hittar på de här nya innovationerna hos oss, för att det förbättrar vår konkurrenskraft, och då kommer vi med lösningar för att sen kunna fasa ut alla de här dåliga lösningarna. Vi kan inte fasa ut dåliga lösningar om vi inte har alternativ. Och jag har faktiskt ett bra exempel. I Australien försökte man, eller införde man i 2011 en CO2-skatt. Problemet, Australien hade då en hög andel kol i elproduktionen och priserna för elräkningarna gick upp jättemycket. Men det fanns inga alternativ till kolkraft utvecklade då. Och det uppstod ett så starkt politiskt motstånd bland folket att bara 4 år senare var de tvungna att slopa hela den här CO2-skatten. Eftersom det inte hade då funnits alternativ och det blev en så tung ekonomisk börda. Så det är också viktigt att se på individen och hur den här omställningen inte påverkar negativt för mycket individens möjligheter att leva livet.
Nu ska vi gå lite vidare men samtidigt lite bakåt här. Jag vill det där återknyta till faktiskt en sak som Anders Norrback sa här. Du nämnde det här med att man måste kringskära demokratin, att vissa påstår att det är liksom enda vägen framåt för att nå resultat i den här klimatfrågan. Men om vi vänder på det, är det möjligt att göra också svåra beslut i den här frågan med bibehållen valfrihet?
Ja, jag hoppas verkligen det. Jag tror nog på det. Jag tror att vi alltså, ja, vad var din fråga nu?
Att om det är möjligt att göra också svåra klimatbeslut med bibehållen, med liksom, ja, bibehållen valfrihet,
yes,
och demokrati.
Det var slutdelen, så jag blev lite orolig att jag förstod fel. Men ja, alltså, jag hoppas nog att vi kan göra det, och just att vi måste komma ihåg att vårt valfrihet har ju alltid varit lite begränsat. Det är inte så att vi får göra vad vi vill helt och hållet här i världen. Att vi måste ju också komma ihåg att fast det är nya grejer ibland som begränsar vissa saker, så på ett sätt är det ju också bra att vi inte behöver fundera då vi far och köper det där kylskåpet. Att är det här bra för miljön eller inte? Utan att det är in i lagstiftningen att det inte får vara ett hot.
Mm. Ja, jag tror att det är viktigt att det finns olika slags valfrihet. Att ett exempel är då när det blev obligatoriskt att använda säkerhetsbälte i bilen. Mm. Och folk upplevde att det var en stor attack på deras valfrihet att åka utan säkerhetsbälte. Men nu vet vi ju alla att det är galet att åka bil utan säkerhetsbälte. Det är den billigaste livsförsäkring man kan ha. Så lite på samma sätt så att se vilken slags valfrihet vi talar om. Men i stort sett så tycker jag absolut att det är möjligt att göra den här gröna omställningen utan att kompromissa individens valfrihet.
Anders Norrback.
Jo, jag instämmer nog med föregående här att nu är demokratin funtad så att den klarar av det här. Om vi bara får så att säga diskussionen att lägga sig på en nivå som vi har här, det vill säga där jag tycker alla nu talar om att man inte ska förbjuda, ska inte begränsa så mycket, utan vi ska ha en, det som jag sagt, man måste ha en behärskad omvandling som sker också, inte bara miljömässigt utan både socialt och regionalt rättvist, annars kan vi inte hålla ihop samhället. Och det tror jag ju på att vi lyckas med, men det lyckas inte om vi inte argumenterar för det och går in för enkla patentlösningar, utan det ska jobbas med det. Och där vill jag nog ännu gå tillbaka till att den här teknologiska utvecklingen och de satsningar som man gör där borde, tycker jag, man borde öka. Därför att det är nog i den änden jag ser att vi hittar i lösningar som så att säga snabbast och också med de bästa resultaten kan nås. Och vi har ju ganska mycket teknik idag. Vi diskuterar ju nog, och där vill jag ännu knyta, det vi diskuterar allt för mycket, för att vi har kostnader när det gäller omställningar, och det vi diskuterar alldeles för lite är det att vem ska stå för de här kostnaderna. Jag tyckte det kom fram ett bra exempel här. Man behöver gå till Australien för att se en stor ort som värmer sina hus med kol, utan vi har ju stadsregionen där man fortfarande värmer med kol, och den tekniken som att värma på annat sätt har ju funnits väldigt länge, men man har inte i Helsingfors kommer överens om vem som ska betala det här och hur den här kostnaden ska fördelas. Och därför kör man med gammal teknik fortfarande. Jag kan inte se någon annan orsak till att man gör det. Och den här diskussionen måste nog vi politiker våga lyfta också. Och då måste man göra förändringarna så att ingen hamnar i kläm. Så att det inte, och för att när man får prishöjningar så är det vanligtvis de socialt svagaste som drabbas mest. Och sen kommer medelklassen. De välbärgade klarar alltid stora omställningar relativt hyfsat. Och det är den här dimensionen jag saknar när vi diskuterar det här. Vi har lätt att rekommendera åtgärder som kostar antingen vissa människogrupper eller vissa områden. Men när man kommer närmare sig själv så är det, och närmare den egna plånboken, så börjar det så att säga låta annorlunda. Och den här nivån tror jag vi måste få diskussionen till om vi ska komma framåt. Att vi också tar med de här aspekterna, alltså de ekonomiska aspekterna, för en förändring kostar. Den görs inte gratis och den gör en omfördelning.
Det här budskapet om klimatkris, så det kommer ur alla strutar kan man ju säga, och budskapen är alltid eller oftast vinklade så att det gynnar den som framför det. Blir det för mycket? Har folk svårt att ta in allvaret i den här situationen? Eller, ja.
No, jag tycker
svårt att säga.
Ja.
Säg bara Laura.
Ja, alltså, det är ganska svårt att säga, för det här är ju ändå sådana där ganska subjektiva grejer.
Ja.
På ett sätt så det finns ju väldigt, väldigt mycket information nu, och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har det. Det kan ju hända att det kommer en någon slags motreaktion, men att jag tycker att det har kanske redan funnits en ganska mycket, och sen det börjar kanske lite mer bli till en sån där grej som alla är medvetna om, och kanske börjar sen efter den motreaktionen också fundera lite mer allvarligt på de här sakerna. Så jag hoppas att den hålls som en sak som är med i våra liv, att alla faktiskt funderar och är medvetna om hur stor kris vi har här i världen just nu.
Och det är ju också viktigt att den här diskussionen går vidare, att vi är inte längre här och diskuterar att är klimatförändring är en hoax eller inte, att vi har gått vidare från det och alla börjar acceptera att vi måste ha olika sätt att åtgärda det. Och den här diskussionen borde i större grad också handla om vilka metoder vi använder.
Mm.
Så på det sättet är det en bra och positiv utveckling.
Anders,
gällande diskussionen.
Ja, den här diskussionen kommer nog att gå vidare. Och visst kanske det finns en viss trötthet. Och det är ju vårt samhälle idag gör ju att saker hypas upp ganska lätt. Men jag håller nog med i föregående att det är inte bara... Det är inte, den måste gå vidare, den här diskussionen, därför att vi måste komma på de här lösningarna som gör att vi kommer in i ett annat läge när det gäller miljö och klimat, och också det att vi får upp, som jag sa, den här diskussionen att också på ett mer tydligt sätt beakta den här sociala och regionala rättvisan i de lösningar som vi diskuterar. Jag tror inte, alltså jag tror den här förändringen blir, den gör nog, men den kommer att sätta spår och sår i vårt samhälle om den inte sker socialt rättvist.
Men hur borde den här diskussionen föras då? För det är ju egentligen oavsett ämnen nu för tiden, men alldeles särskilt när det gäller någonting som har med klimatfrågan att göra, så uppstår ju nästan genast en väldigt stark polarisering.
Kanske det att lägga fokus på de konkreta sakerna. Att inte bara hålla så där hög nivå att klimatförändring, vi måste motarbeta det och ingen får åka bil och ingen får äta kött. Utan ta och säga att det är viktigt att alla äter vegetariskt 2 dagar i veckan. Och ta det liksom steg för steg på en konkret nivå, så slipper man det här identitetspolitiska diskursen. Kanske, jag vet inte.
Anders Norrback.
Jo, jag håller ganska långt med det som jag tyckte där gick lite fel. Alltså vi ska nog, det är nog politikerna som måste ta det stora ansvaret och ta de stora lösningarna. Att jag tror vi måste just få bort de här rekommendationerna om vad folk ska äta och vad folk inte ska äta. Utan vi presenterar fakta som säger att äter du så här så gör du så här, och då kanske någon vill äta kött alla dagar men kanske inte flyger sen istället. Att de här personliga valen tror jag nog vi ska lämna åt individerna, då tror jag att vi lyckas bäst. Men de stora linjerna måste politikerna besluta, och det är ju faktiskt så att energiförsörjningen är ju den stora utmaningen. Det är inte maten eller någonting annat, utan det är en energikris egentligen vi har.
Men staten och regeringen påverkar alltid individen också på de här småvalen. Om man tänker på beskattning av tobaksprodukter, subventionering av kött på EU-nivå genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Att det, förstås är det individen som väljer sist och slutligen, men man, politiker har en ganska stor makt att styra genom att använda beskattning som ett medel.
Ja, precis. Och sen då vi pratar om energi, så det är ju vårt mat kräver ju mycket energi, så maten är ju en väldigt stor roll här också. Men att jag tycker ändå på samma sätt som ni andra att det är såna val och beslut som de där konkreta grejer som görs att göra saken bättre småningom utan någon sån där stor ideologisk diskussion om saken, utan att en firma som bestämmer sig bara att okej, nu börjar vi ta vårt energi från förnybara källor och så vidare, utan någon så där större hype om saken, att nu måste alla göra det, utan att det finns den där viljan och att det är lönsamt åt folk och firmor till exempel att göra sådana här beslut. Så det är väldigt viktigt.
Det
som glöms bort i de här båda resonemangen är att möjligheterna att göra olika val på olika sätt är beroende av var vi bor och vilken social ställning vi har. Därför måste de ändringar vi gör ske så att den sociala och regionala rättvisan beaktas.
Där sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Tack Anders Norrback, Matilda Av Hellström och Laura Alakokko. Jag heter Filip.